Okej, Jesus, vi ber just nu för den här kvällen. Vi tackar dig för det som vi har tagit emot. Vi tackar dig för vittnesbörd. Vi tackar dig för lovsången. Välsigna nu de här tankarna också. I ditt dyra namn, Jesus. Amen. Matteus evangeliets fjärde kapitel. Och verserna 18 till och med 22. När Jesus vandrade ut med Galileiska sjön fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas, kasta ut nät i sjön. De var fiskare. Han sade till dem: följ mig så ska jag göra dig till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Han gick vidare och fick då se två andra bröder, Jakob, Zebedeus son, och hans bror Johannes, där de satt i båten tillsammans med sin far Zebedeus och gjorde i ordning sina nät. Han kallade på dem och genast lämnade de båten och sin far och följde honom. Genomgående i Bibeln så ser vi, inte minst i Jesu undervisning, att vi som troende är kallade till att vara efterföljare. Och jag vet inte, den här världen, den är så fokuserad på ledarskap. Om ni tittar er omkring lite grann, det spelar ingen roll om det är affärsvärlden, idrottsvärlden, föreningsvärlden, även kyrkan, så finns det ett väldigt fokus på ledare. Och naturligtvis är det viktigt med ledare, men det finns någonting som vi glömmer bort, och det är att även en ledare är en efterföljare. Och även då de här 12 lärjungarna som Jesus kallade till sig, även då de så småningom blev ledare, så upphörde de, precis som med oss, eller precis som oss, att aldrig att vara efterföljare. Och jag tycker det är så kraftfullt det här på något sätt, att Jesus, han gick bara fram och han mötte människor i sin vardag, och han tvingade ingen, han manipulerade ingen, han hotade ingen, han bara förkunnade glädjens budskap, evangeliet, och sedan gick han vidare, och de som ville följa, de fick följa. Och jag tycker bara det är så underbart, just de här korta orden, den här uppmaningen: följ mig. Och de bara bröt upp från sina vardagsliv, de var fiskare i det här fallet, och de följde honom i all enkelhet. Och vet ni, det är inte annorlunda för oss. Vi bryter upp ur ett sammanhang och börjar att följa honom. Och det betyder inte att vi är fiskare, och det betyder inte att vi slutar att fiska, eller vad det nu kan handla om. Det kan mycket väl vara så att vi fortsätter på samma arbetsplats och samma med samma omständigheter som vi gjorde innan, men vi börjar att följa honom i vårt tankeliv, i våra beslut, i våra prioriteter, allting. Och det är så här härliga ord: följ mig. Inga krav ställs, liksom ingenting om att först ska ni göra det här och det här, först måste ni möta de här kraven, och så vidare, sen kanske möjligen kan ni bli efterföljare. Men ingenting sådant, utan bara här och nu, följ mig. Men det är intressant att se att världen tänker inte så. Världen tänker i termer som ledarskap. Att vara en ledare är någonting som är bra, det är positivt, jag uträttar någonting, jag utövar ett inflytande. En efterföljare, det är en passiv människa, det är en svag människa, det är en person som egentligen inte har någon inriktning i livet själv. Ingenting kan vara mera fel. Ingenting kan vara mera fel. Därför att vi är alla, oavsett vilka vi är, efterföljare av Jesus Kristus först. Sen kan Gud kalla oss till olika uppgifter i olika sammanhang, och kanske vi bär titeln ledare i något sammanhang, kanske, men även om vi gör det så är vi efterföljare i första hand, efterföljare av honom. Och jag tänkte tala om ikväll efterföljelsens paradox. Efterföljelsens paradox. Och jag har 4 styckna paradoxer här som vi ska titta vidare på och läsa faktiskt lite skriftställen i samband med det. Men för det första, när det gäller efterföljarens liv, så ser vi att vi finner livet genom att förlora det. Det är ganska intressant. Hur kan det vara möjligt? Det är en total paradox. Ändå står det i skriften och vi vet att skriften inte kan bli bruten. Det är sant. Då står det så här i Matteus 10 och verserna 37-39. Den som älskar sin far eller mor mer än mig är mig inte värdig. Och den som älskar sin son eller dotter mer än mig är mig inte värdig. Och den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig. Den som finner sitt liv ska mista det. Och den som mister sitt liv för mig ska finna det. Och jag tänkte på hur det talas om egentligen tre olika relationer här. Först vår relation med våra föräldrar. Och Bibeln säger väldigt tydligt att vi ska ära våra föräldrar. Jag tänker på Kerstin, hur hon ärar sin mamma just nu och bygger upp henne. Och liksom att det är väldigt, väldigt viktigt att ta hand om föräldrarna. Att absolut, och skriften säger detta. Skriften säger detta. Men det kommer ändå i andra hand jämfört med vår relation med Jesus Kristus. Vi är efterföljare först. Och sedan så talas om son eller söner och döttrar. Och våra barn är oerhört viktiga. De är eller vi är förvaltare av dem. Gud har gett oss barnen för att uppfostra dem, för att ge dem en möjlighet att själva lära känna frälsaren och vara vittnesbörd i denna värld om den levande guden. Men ändå är detta någonting som kommer i andra hand. Först handlar det om Jesu efterföljelse. Och den tredje relationen här är faktiskt relationen med oss själva. Därför att det står här liksom om att vissa människor de tror sig ha allting i den här världen. Man är en rejäl människa, man är ordentlig, ordningsam och så vidare. Och man kan tycka på något sätt att man har det som krävs i den här världen. Men vår relation med oss själva är viktig så tillvida att vi måste liksom vara goda förvaltare av det Gud har gett oss. Men i första hand så handlar det om att vara en efterföljare till honom. Och om vi visste vad detta liv som Jesus erbjuder oss, som i grekiskan är zoe, det betyder det andliga livet som inte har någon början, som inte har något slut, som Gud har i sig själv, att vi har blivit delaktiga av samma liv och vi har detta livet, vi har fått det som en gåva i 1 Johannes 5:12. Och det är fantastiskt att tänka på det, att det här livet, om vi förstod vad det var, ja, då skulle vi inte vara det minsta rädda för att ge upp det gamla, det bioslivet, det mänskliga, det naturliga livet. Men vi är det oftast, vi tvekar liksom, vi har inte de rätta prioriteterna på det sättet och vi försöker att bevara oss själva. Men den som finner livet, eller vi finner livet, förlåt mig, genom att förlora det. Vi vinner hans liv, Zoe-livet, det eviga livet, genom att förlora vårt eget naturliga, själiska liv, bioslivet. Och det är en paradox. Den andra paradoxen som jag tänkte på, det är att vi blir starka genom att vara svaga. I andra Korinthierbrevet 12. Så talar aposteln Paulus om sitt liv. Och han talar om den här så kallade turntaggen. Och han skriver: och för att jag inte ska bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser har jag fått en turntag i köttet. En satans ängel som slår mig i ansiktet för att jag inte ska förhäva mig. Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig. Men han svarade mig: min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet för att Kristi kraft ska vila över mig. Så glädjer jag mig över svaghet, misshandel och nöd. över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Till när jag är svag, då är jag stark. Här har vi en annan paradox. Vi är starka när vi är svaga. Titta på hur den här världen betonar styrka, betonar förmågan att överleva, evolutionens motto. Det är bara de starkaste som överlever. Och det här är liksom helt tvärtom vad Gud säger. Vi är svaga i oss själva. Om vi påstår något annat så har vi helt fel värderingar. Och en stark ledare är egentligen en svag ledare. Därför att först när vi är svaga, först när vi har uttömt våra mänskliga, personliga, naturliga resurser, kan Gud fylla oss med sig själv, där vi verkligen är starka. Och Guds verk är inte beroende av en persons styrka, utan snarare av den personens underordnande och beroende av Kristus. Det är den andra paradoxen, att vi blir starka genom att vara svaga. Och den tredje saken vi tänkte på, det var att vi tar emot genom att ge. Lukas evangeliets 6:e kapitel och verserna 37 och 38. Döm inte och ni ska inte bli dömda. Fördöm inte och ni ska inte bli fördömda. Förlåt och ni ska bli förlåtna. Ge och ni ska få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat, ska Gud ge er i famnen. Ty med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er. Han gav dem också en liknelse. Kan väl en blind leda en blind? Faller då inte båda i gropen? Nu läste jag en vers för mycket där, men det är okej. Okay. Den var bra den också. Men jag tänkte på det här att liksom ge och ni ska få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat, ska Gud ge er i famnen. Det är som att liksom, det är inte ens någon strävan involverat här. Utan den som är frikostig, den som ger, ja, det är också en person som kommer att få. Och jag tror att vi har sett det, både i våra egna liv och i andras liv, att det finns ett mysterium här. Och det är en paradox. För återigen, världen säger, nej, nej, vi måste samla på hög. Vi måste liksom ta hand om, det är inte frågan om nu att vi inte ska vara visa med våra pensioner och med våra liv. Det finns en vishet som vi ska praktisera. Men samtidigt så kan vi uppenbarligen inte ta någonting med oss. Och vi får ta emot genom att ge. Och det finns så många löften i Bibeln. Att den som ger upp någonting i den här världen kommer att få 30-falt, 60-falt, 100-falt. Det står att vi ska få familjer och föräldrar och syskon och hus och mark och allting. Och man tycker att, men det har vi aldrig sett någonting av. Vi har gett upp så mycket för Gud liksom. Vi har inte sett någonting av det. Men det har vi ju. Tänk på Kristi kropp liksom. Att hur många hus och hem går vi inte fria i? Jag tänkte just på liksom många gånger om man ska någonstans i världen. Det är inte många platser som vi inte kan ta kontakt med människor som finns där. Och vi har ett öppet hus att komma till. Några missionärer, några troende på orten. Liksom att, jag menar, vi har sett, många av oss sett världen för en spottstyver. Spottstyver betyder lite pengar. Alltså vi har liksom inte spenderat några dyra pengar på charterresor. Vi har liksom åkt någonstans, varit med Kristi kropp. Och vi har fått ge, men vi har också fått ta emot så mycket. Och för en efterföljare av Jesus Kristus så finns det ingen plats för manipulation. Eller ett kalkylerande i våra tankar liksom om olika saker. Ingen reservation, bara tillit. Och det är underbart att tänka på att vi får ta emot genom att ge. Och den fjärde och sista paradoxen, det är att vi påverkar genom att följa, inte genom att leda. Har ni tänkt på det? de här 12 lärjungarna som Jesus kallade, de pysslade där med sina båtar och sina nät och sitt arbete. Och sen helt plötsligt så kommer Jesus och går förbi och säger: följ mig. Och vi vet att de här 12 apostlarna, de blev så mäktigt använda. Och de spred evangeliet runt om i den dåvarande världen på ett helt fantastiskt sätt. Men hur gjorde de det? Jo, genom att vara efterföljare. Det var inte, Jesus sa inte till dem att följ mig så ska jag göra er till stora ledare. Utan följ mig, fortsätt att följ mig. Och det är också det budskapet Gud har till oss. Följ mig och fortsätt att följ mig. Det är inte liksom att okej, någon gång på vägen i något sammanhang så kommer jag att ge er uppgifter där människor kommer att kalla er ledare. Där människor kommer att se på er som ledare. Men i era hjärtan, i era tankar, tänk inte i termer som ledarskap. Tänk i termer som efterföljelse. Att följa efter Kristus. Och det är så här vi verkligen påverkar världen. Jag kommer ihåg pastor Vlad gav ett vittnesbörd att när han träffade pastor Matti första gången, en av de saker som talade till honom, det var inte att han var en stark och stor ledare som han kunde följa, utan det var att han själv var en efterföljare. Och han såg hur han i sin tur följde pastor Schaller. Och jag tänker på liksom att det är alltid någon som har gått före oss. Det är alltid någon som vi liksom kan följa. Och ytterst följer vi naturligtvis Kristus, men också de som vi har sett följer honom. Och jag tycker det är en fantastisk princip att vi påverkar och förändrar den här världen genom att vara efterföljare snarare än att vara ledare. Och det spelar ingen roll om Gud kallar oss till att vara vd för ett stort börsföretag. Jag fortsätter att vara en efterföljare av Jesus Kristus. Jag fortsätter att leva i den här enkelheten som de här orden innebär. Följ mig och jag ska göra dig till människofiskare. Följ mig. Det var de orden som de hörde och det var de orden som de fortsatte att omfamna i sina hjärtan. Det var inte det att efter ett år så, nej men nu är vi inte efterföljare längre, nu är vi ledare. Liksom vi ser inte de termerna eller det resonemanget, utan vi är först och främst och uteslutande efterföljare av Jesus Kristus. Och det finns en paradox i allt detta, inte sant? Att världen ser inte saker på det sättet. Världen säger att bevara era liv. Bygg upp någonting i den här världen. Bli någonting. Liksom skaffa er detta livets goda. Det är, lev hårt liksom. Livet är kort liksom. Att det är det som ni behöver. Men Gud säger, nej, förlora det här livet. Då ska ni vinna det eviga livet. Och vi säger, vi måste vara starka. Eller världen säger detta, förlåt mig. Blir det svårigheter? Går det trögt? Ja, det finns inga andra resurser än de som du själv besitter. Var stark. Men Gud säger, var svaga. Inse er litenhet. Inse era begränsningar. Och låt mig fylla er. För då och endast då blir ni starka. Och världen säger att vi ska inte ge på det sättet. Kanske vi ger av överflödet som fariserna gjorde. Men Jesus berömde änkan som la ner de här 2 skärvarna med små, små mynten som egentligen var allt hon ägde. Som egentligen var det som hon behövde för att köpa nästa brödlimpa. Hon gav av det och han berömde henne därför han sa, det är så beroende av honom som vi ska vara som en princip. Och det här är också en paradox. Men Gud lovar för att den som ger, den ska också få ta emot. Och slutligen sa vi att vi påverkar genom att följa. Inte genom att leda på det sättet. Och världen säger naturligtvis att det är ledare som vi ska vara. Det är det vi ska sträva efter. Det finns så mycket kurser och allting. Liksom, hur vi ska bli bra ledare och så vidare. Men om vi tittar på egentligen, Bibeln är egentligen en bok som är skriven av efterföljare till efterföljare och handlar om efterföljare uteslutande. Och det var exakt det som lärjungarna fick bevittna den här dagen när Jesus kom vandrande förbi dem mitt i deras dagliga sysslor. Och han sträckte bara ut sina händer bokstavligen och billigt och sa att följ mig. Och det är det vi får göra. Tänk liksom på en daglig basis. Vi tänker i de termerna. Följ honom. Och det står att om vi följer honom, då ska han göra oss till människofiskare. Det är enkelt. Vår uppgift är att följa. Då gör han oss till människofiskare. Det står inte att nu följer ni mig en stund, sen lämnar jag er på egen hand och då får ni minsann se till att ni blir människofiskare. För det är det jag förväntar mig och kräver av er. Nej, han säger följ mig, då ska jag göra det. Så vad Gud än har tänkt för oss att vi ska bli, att vi ska göra i hans suveräna kallelse. Ja, detta kommer att hända endast när vi lär oss efterföljelse. Och lyssnar till de här enkla orden. Följ mig. Som han uttalade inte bara en gång i historien när han kallade dem 12. Utan han uttalade dem dagligen, stundligen i alla troendes liv. Han säger följ mig idag, denna stund, i denna situation. Och jag ska göra er till det som ni behöver vara just nu. Så att ni kan bli använda och att jag blir förhärligad. Mitt namn upphöjt. Amen.